Trafikkontroll stoppade hemlig narkotikainsats. 21-årig man gick till oprovocerad attack i busskön på Stora torget. Jag heter Nicole Dobosan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden tar jag och NVTs reporter Åsa Asplid med dig som lyssnar bakom kulisserna till Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Välkomna hit! Vi börjar med en rättelse som rör vårt förra avsnitt, för där pratade vi om värmlänningarna som är inlåsta på livstid. Och Åsa, vi missade lite information där.
Ja, vi pratade ju om att det var 7 värmlänningar som i nuläget satt inlåsta på livstidsfängelse för olika allvarliga brott, men det är faktiskt 8 stycken det handlar om. Det är även den mannen som dömdes 2017 för mord på Anna Fält i Arvika. Han är också dömd till livstidsfängelse och har inte fått det tidsbegränsat ännu.
Nu så ska vi prata om en hemlig narkotikainsats där civila poliser var utplacerade längs väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Och de skulle då följa efter en bil där 3 misstänkta narkotikabrottslingar färdades. Men en oväntad trafikkontroll ledde till att hela operationen plötsligt avbröts. Åsa, vad handlar det här om?
Det är en 26-årig man från Kristinehamn som tillsammans med 2 vänner i 20-årsåldern, även de, som misstänks utgöra en mindre narkotikaliga med bas i Kristinehamn och Karlstad helt enkelt. Det finns mycket som tyder på att de har sålt större mängder narkotika. Det handlar framförallt om cannabis men även kokain och tramadol.
Om vi börjar med persongalleriet då, vad är det här för personer?
Det är alla 3 är relativt laglydiga personer. De har inga allvarligare domar på sig. Ligaledaren då, eller den misstänkta ligaledaren, är en 26-årig man som bor antingen hemma i Kristinehamn med sin familj, föräldrar och syskon. Sen har han även en mindre etta på Kronoparken i Karlstad. Det är även där som man misstänks att narkotikan hanteras till stora delar. Han studerar en VVS-utbildning inom yrkeshögskolan. Har flickvän sedan många år tillbaka som läser på universitetet. De planerar, vad det verkade som i alla fall, att gifta sig ganska snart och köpa bostad i Karlstad. Han är dömd några gånger tidigare, men då har det varit ringa narkotikabrott, rattfylleri och någon mindre trafikförseelse. Så att ingenting som tyder på någon grov brottslighet där. Däremot har det ju då framkommit uppgifter som pekar i en helt annan riktning. Så polisen bedömer ju att han har koppling till grov organiserad brottslighet helt enkelt. Mm. Hans 2 kompisar, det är en 25-årig man, också boende i Kristinehamn tillsammans med sin mamma och bröder. Han har jobbat de senaste åren på olika pizzerier och hamburgerrestauranger i framförallt Kristinehamn då. Just nu arbetslös, men man har lagt ner ganska mycket tid på att leta jobb liksom, och har planer på att han vill spara pengar så att han kan bygga ett fint hus till sin mamma. Hon är ensamstående, pappan dog för ganska många år sedan. Även han bara dömde 2 gånger för inga narkotikabrott och rattfylla och någon trafikförseelse. Och så är det en 22-årig man också, hemmahörande i Kristinehamn där han bor med sina bröder. Han har ett narkotikamissbruk, det har han medgett att han använder framförallt cannabis så gott som dagligen och har gjort det. Och har även dömts för någon grov misshandel, tror jag det var. Det var en incident som skedde i Sunne för några år sedan. Han har även dömts för rattfylla och ringa narkotikabrott. Det var en dom som vi faktiskt har tagit upp i podden här vid tidigare tillfällen, eftersom han hade en ganska kreativ förklaring till de här brotterna. Han Han greps ju där han hade narkotika i blodet, men hävdade då att han hade druckit någonting som han trodde var en Coca-Cola, men det visade sig att det var någon whisky, och sedan hade någon narkotika påverkad person även kissat i den här flaskan. Så det var på det sättet som han påstod sig ha fått in drogerna i kroppen då. Det trodde inte tingsrätten på, så han dömdes för det.
Men hur kom polisen dem på spåren? För de har ju ändå då gått lite, förutom den här sista vi pratade om som är känd av polisen, men de andra två, hur hittar polisen dem?
Det är en större operation som har koppling till Örebro, där polisen har spanat under en längre tid. Här är man fortfarande ganska hemlig, vill inte avslöja särskilt mycket detaljer om vad det rör, och åklagaren i det här målet hävdar att hon faktiskt inte ens vet vad den operationen handlar om. Men i det ärendet så har man då spanat på ett antal personer, och jag gissar även avlyssnat telefonsamtal där. Och hux flux så såg man sms eller hörde telefonsamtal med den här 26-årige Kristina Hamnaren. Och man inser att den här personen, som vi inte alls har tittat närmare på tidigare, verkar hantera stora mängder narkotika. Så i mitten på mars förra året, så med anledning av de uppgifterna man hade fått fram där, gick åklagare till tingsrätten och ansökte om att få ha hemlig avlyssning och hemlig kameraövervakning av den här personen, och fick även det godkänt då. Och sen har man då under ett antal veckor följt honom.
Det låter ju som en ganska stor operation faktiskt. Vilka är det som håller i den här utredningen?
Det är ju ganska ovanligt att vi ser att man får den här typen av avlyssning på personer i de målen som ligger vid Värmlands tingsrätt. Det här utreds ju av RIO, kallas det. Det är Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet som håller i den. Och då är det den spaningsinsats som man har använt mot honom, det är poliser som jobbar vid någonting som heter aktionsgrupp 1 i Region Bergslagen. Det är en regional insatsgrupp som jobbar över Värmland, Dalarna och Örebro län.
Och att de ens får göra den här insatsen, det är ju någonting som måste godkännas från hög polisiär nivå, jag förstår, nationellt. Så att man får liksom pitcha in sin förfrågan för att få den godkänd.
Ja. Och sen är det ju då även domare som i slutänden godkänner om man får ha den här typen av avlyssning mot personer.
För då har polisen varit och riggat alltså kameror som dygnet runt filmar lägenheten på Kronoparken. Och så har man då samtidigt lyssnat av deras telefoner. Så man har ju haft väldigt bra koll på de här misstänkta.
Ja, eller vi ska säga på den här misstänkt. De här insatserna riktar sig ju då enbart mot
just
den 26-årige.
Så att man har hört om andra när de har pratat med den 26-åringen.
Ja.
Då.
Så det är en telefon man har lyssnat av.
Vad har man fått fram då när man har lyssnat?
Ja, det är ju högt och lågt naturligtvis. Det är allt ifrån att det finns långa samtalsutskrifter där 26-åringen har haft tjafsiga samtal med sin flickvän. Hon har tyckt att han tillbringar alldeles för mycket tid med de här två vännerna, och till att han pratar med de här två vännerna, där det då framgår att han verkar vara den styrande kraften i den här narkotikanätverket. Han säger till dem och vart de ska hämta saker och vart de ska leverera saker. Och det är väldigt mycket referenser till olika narkotika föremål helt enkelt. De här tre männen nekar ju till att ha hanterat narkotika och menar på att det här är inte alls vad det låter som, men det är olika slanguttryck för kokain och cannabis och vad man kallar kunder och allting. Åklagaren menar på att det är väldigt tydligt vad det är man pratar om.
I 28 april så har ändå polisen så pass mycket på fötterna då att man förstår att det ska ske en större narkotikatransaktion. Vad var det som hände då då?
Ja, om vi backar lite grann. Alltså syftet med att lyssna av telefonerna är ju att den här 26-årige mannen då ska kunna leda dem fram till ytterligare personer som gör sig skyldiga till olika narkotikabrott. Och då man förstår ju att han köper större mängder av narkotika någonstans ifrån, och han levererar vid vissa tillfällen ganska stora mängder narkotika också till personer som sen i sin tur då säljer det vidare direkt till kund. Så jag tror att det är på morgonen den 28 april så hör man ett telefonsamtal som man då uppfattar att här verkar det ska ske en narkotikatransport. Han ska åka upp till Filipstad och träffa en person och leverera en större mängd cannabis dit. Och då är ju målet att följa 26-åringen dit upp och sedan se när själva överlämnandet sker. Och därefter slå till så att du helt enkelt kan gripa både den 26-årige mannen och även den personen som ska köpa den här narkotikan. Så man riggar snabbt för en större spaningsinsats. Det är några spanare åker mot lägenheten på Kronoparken och placerar sig i närheten av den, så att man har span på ingångarna till lägenheten och parkeringsplats och så här. Sedan kan man höra telefonsamtal och även följa telefonens olika mastuppkopplingar. Hur 26-åringen med de här två kompisarna i samma bil då rör sig eller kör från Kristinehamn till Karlstad. Så när de kommer fram till Kronoparken så ser poliser hur de går upp i lägenheten, har en större svart sportväska med sig. Man står där utanför och väntar. De är där inne i ungefär en halvtimme. Sen kommer de ut, går in och sätter sig i bilen igen. En spanare tar kontakt med en annan polis då, som finns uppställd en eller två gator därifrån, som gör sig redo. Så när bilen kommer körande så glider den här civila polisbilen bara ut och börjar följa efter. De kör mot Edsgatan, och där finns en annan polisbil placerad som löser av den första följaren då, så att han följer efter upp på riksväg 63. De kör sedan inte så långt på 63an utan kör av mot en ICA-affär vid Vallagärdet, och där följer polisen efter då och parkerar också utanför ICA och kan se hur en i bilen går in och kommer tillbaka några minuter senare med någon colaflaska eller någon energidryck eller någonting. Och sen hoppar de in och kör vidare ut på 63an. Då finns det ytterligare en person som tar vid efterföljandet, och han rapporterar sedan hur han ligger några bilar bakom den här misstänkta bilen då, men de kör norrut strax över tillåten hastighet. Det går lugnt och smidigt tillväga. Men sen kommer de upp mot Brattfors då. Och i höjd med kyrkan i Brattfors så har några poliser från polisområdet Kristinehamn helt ovetande om att det pågår den här hemliga insatsen satt upp en trafikkontroll för att checka att trafiken flyter som den ska och göra stickprovskontroller vad gäller nykterhet i trafiken.
Det låter ju som maximal otur liksom. Vad är oddsen för att de skulle stå där just då?
Verkligen. Och de här tre narkotikabrottslingarna som kommer körande då, de ser ju den här poliskontrollen och vill inte alls riskera att bli stannade i den. Så de gör en ganska hastig manöver där de svänger in vänster. Det finns en mindre väg som löper parallellt med 63an i, det kan vara ett par kilometer eller någonting sånt, innan den sen går tillbaka ut på 63an lite längre norrut. De tar av där. Det här var kanske inte det allra smartaste att göra om man vill undvika upptäckt, för trafikpoliserna ser ju den här snabba insvängningen, och det får ju naturligtvis dem att fatta misstankar mot just det för fordonet. Så istället för att komma undan polisen så sätter sig ju trafikpoliserna i bilen och börjar köra efter dem in på den här mindre vägen. Samtidigt så har vi då spanarna. Den som ligger närmast misstänkta bilen, han känner ju att han kan inte göra samma manöver in på den mindre vägen, och skulle han bli upptäckt på direkten, så han bara får fortsätta att köra rakt fram, men meddelar sina kollegor vad som har skett. Det finns ytterligare en spanare som ligger längre bak på 63an. Han kommer ganska snabbt upp mot Brattfors då, men vill inte heller köra in på den här vägen. Han kan dock se på kartan att den här vägen kommer liksom löpa ut på riksvägen igen en bit längre fram. Så han fortsätter framåt. Samtidigt som när han kommer upp till där vägarna möts igen, så tittar han liksom inåt mot den här vägen och kan då se hur den här misstänkta bilen står parkerad längs vägkanten och höger passagerardörr är uppställd. Så han misstänker ju att ja, men de gör ju någonting där.
Mm.
Men han fortsätter också förbi, rapporterar vidare. Samtidigt så har vi då den andra poliserna från
trafikkontrollspoliserna
som har kört efter bilen. De möter sedan de här tre narkotikabrottslingarna. Efter att de först har stannat så har de sedan vänt bilen för att köra tillbaka och blir då stoppade utav polisen. Trafikpoliserna reagerar på och tycker att föraren ser ut att ha lite dimmiga ögon.
Så vem är föraren då? Är det
26-åringen? Då är det 26-åringen, okay. Misstänkte ligaledaren.
Mm.
Så de beslutar sig för att ta med honom för en narkotikakontroll.
Mm.
Ja, de stannar och dividerar väl lite grann. Under tiden som de pratar med honom så är det någon som noterar om att även passageraren verkar osedvanligt nervös. Så att de bestämmer sig för att visitera honom. Man upptäcker då någon liten haschbit i fickan som han har. Så han blir också misstänkt för brott då.
Mm.
Så vi har det skeendet. Samtidigt har vi spanarna då som vet om att det fanns en väska med en trolig stor mängd knark i bilen. Mm. De ringer dit en hundförare och vill att hundföraren ska söka igenom det området där man har sett att bilen var tillfälligt stod still.
Mm.
När hundföraren kommer dit, jag tror inte, det är väl typ ett tiotal meter från vägrenen, så hittar man ju en stor svart sportväska, och när man öppnar den så visar sig den vara full med narkotika. Det är 2,1 kilo cannabis som ligger nedpackat i den väskan. Så misstankarna blir ju naturligtvis att männen har stannat till, kastat ifrån sig väskan och sedan kört tillbaka för att möta trafikpoliserna. Mm. När man då inte har de här drogerna på sig längre. Men de blir ju misstänkta för grovt narkotikabrott där, för man anser ju att den här väskan kommer från er.
Så de grips där av lokalpoliserna misstänkta för grovt narkotikabrott?
Nej. Lokalpoliserna griper dem ju för ringa narkotikabrott och rattfylleri då. Men senare så framkommer även de här misstankarna.
Ja. Vad händer sen då när man har plockat med sig de här misstänkta för provtagning?
Ja, redan när de står där och dividerar med trafikpolisen så är det ju den 25-årige mannen, han som var en av passagerarna, skickar iväg ett snabbt sms som man senare då kunnat se till sin storebror, där han skriver väldigt kortfattat att de har stoppats av polis och att de ska vara beredda på att någonting kan hända, mer eller mindre. Och det här ligger honom då senare till last när man hittar det här smset. Mm. För aktionsgrupp 1 då, som har fått sin spaningsinsats avbruten här. För de här tre männen, de kommer ju aldrig upp mot Filipstad. Och det sker aldrig något möte med någon potentiell köpare. Så den personen är ju fortsatt okänd. Men det man gör är att man gör husrannsakningar omedelbart. Dels i lägenheten på Kronoparken samt de tre bostäderna i Kristinehamn. Och där gör man flera fynd. I lägenheten på Kronoparken hittar man ytterligare, jag tror 200 gram cannabis av samma typ som låg i den här sportväskan man då har hittat. Man hittar även 49 gram kokain och ett antal tramadolboxar. Dessutom en del kontanter och även en hel del prylar som tyder på att man hanterar narkotika i lägenheten på Kronoparken. Det är våg, det är redline-påsar, det är en del andra sådana saker som brukar finnas där man håller på och paketerar om knark. I bostäderna i Kristinehamn, jag tror att man kanske hittar någon mycket liten del narkotika någonstans, men där är det framför allt kontanter man hittar, och det är hemma hos den här 25-årige mannen, han som bor med sin mamma och två bröder. Där hittar man drygt 500 000 kronor i olika valutor, mycket euro och dollarsedlar framför allt. Man misstänker att det kan ha anknytning till brott, för det är väldigt ovanligt med den typen av summor hemma i en bostad om det rör sig om lagliga pengar.
Då är mamman och bröderna också misstänkta för brott, antar
jag. Ja, de som blir misstänkta, det är ju de här tre vännerna. De åtalas ju så småningom för grovt narkotikabrott då, i och med att man knyter väskan med drygt 2 kilo cannabis till dem. Och sedan så blir den 25-årige mannen där och hans mamma och två och ena brodern, bara storebrodern, blir även misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Mm. För åklagaren anser då att de här kontanterna kommer ifrån narkotikabrott.
Mm. Vad händer nu då, eller vad säger alla de här misstänkta i förhör?
Att de nekar ju till brott, kan man ju kortfattat säga. Samtliga, de har erkänt ringa narkotikabrott och någon rattfylla. Men de här grövre brotterna nekar ju alla till. Två av vännerna har ju inte velat prata särskilt mycket i förhör. Men den här 25-årige mannen har varit ganska meddelsam med polisen. Och han har ju även mediet att den här väskan som låg i skogen, att det är han som har kastat ut den från bilen, och det är den väskan de hade med sig från lägenheten. Däremot hävdar ju han att han inte visste vad som fanns i väskan, utan han har bara gjort som han blev tillsagd. Vad gäller det grova penningtvättsbrottet så nekar ju både den 25-årige mannen, hans mamma och hans storebror till brott där, och hävdar att det här är pengar som deras mamma har sparat ihop under många års tid.
Så vad händer nu då?
Ja, nu pågår det rättegång. Den började förra veckan och fortsätter på onsdag den här veckan. Planen är att den håller på fram till och med fredag. Så den kommer jag närvara vid senare under veckan.
För då kommer de här att förhöras. Man har inte hunnit hit än, va?
Nej, det sker den här veckan.
Det blir intressant.
Ja, då går vi över till en dramatisk händelse som inträffade på Stora torget i Karlstad i onsdags förra veckan. Nicole, vad vet du om det här?
Ja, det var en man i 35-årsåldern som stod och väntade på bussen vid Kungsgatan i Karlstad.
Mitt emot där många
krogarna ligger. Liksom. Ja, och ja, han stod och väntade, och plötsligt så kom det fram en annan man till honom. Och gick till attack. Vad jag förstår, totalt oprovocerat och oväntat. Och utan att säga någonting heller innan. Utan han hade någon typ av tillhygge som polisen beskriver som något stickverktyg eller så. Kan vara kanske en kniv, men det vet vi inte än. Men 35-åringen, han blev nedstucken i alla fall. Men kunde ändå larma 112 så att han fick föras, han fick åka ambulans till CSK där han fick vård.
Mm, men och, var det någon som såg det här?
För det,
här
oklart,
det var
faktiskt
inte sent på
nej,
kvällen.
Nej, det var
heller.
Ju mellan klockan 20.15 och 20.17. Så det har gått väldigt fort. Och det är lite oklart om någon såg själva händelsen. Men ja, det finns ju väldigt mycket kameror runt omkring på bussar och sådär som kan ha fångat det här eftersom man har kunnat smala in tiden så pass. Så jag misstänker att det finns åtminstone sådana uppgifter. Men om det finns direkta vittnen, det känner jag inte till än.
Så det var liksom inga närvarande som hjälpte den här...
Som jag har uppfattat det så var det i alla fall han själv som ringde SOS Alarm. Så han kan ju ha stått där ensam faktiskt. Och sen försvann ju den här misstänkte gärningsmannen väldigt snabbt. Och polisen gick ut också tidigt och vädjade om att få vittnesuppgiften. Dels från den här händelsen vid torget, men som jag minns det nu så tror jag faktiskt inte att någon i tidigt skede hade sett själva händelsen. Men man vill ju också ha lite bredare vittnesmål från sådana som kan ha sett någon springa iväg från platsen eller agera märkligt innan händelsen också.
Mm, det är ju en väldigt otäck händelse det här.
Ja.
Men ledde det till en större polisoperation redan under kvällen?
Jag kan tänka mig att det var så just eftersom personen som blev attackerad tidigare ostraffad en så kallad då vanlig människa och sen att det här var så himla oprovocerat att man fick väl en känsla av att det här skulle kunna hända igen helt enkelt.
Mm. Hur gick det med mannen som blev...
Jag tror att han, jag har inte fått någon förstahandsinfo om det men jag vet ju att han kunde ju förhöras redan samma kväll om det som hade hänt. Och händelsen rubriceras som grov misshandel så vi får ju utgå ifrån att han är liksom inte livshotande skadad eller så.
Och nu har en person
ja, det var lite annorlunda därför att han dagen därpå vid 14-tiden så ringde en man i 20-årsåldern på hos psykakuten på centralsjukhuset och berättade då att det faktiskt var han som hade gjort det. Och han ville ha hjälp och vård. Så de tog hand om honom och underkastade honom tvångsvård helt enkelt. Så han blev inlåst på psykiatriska kliniken ganska snabbt.
Och de larmade polisen också utgår.
Då kontaktade de polis och då gjorde man upp så här att han skulle vara kvar på psykiatrisk klinik och tvångsvårdas. Och när personalen där ansåg att han var mogen för det så att säga så skulle de kontakta polisen och det gjordes under helgen. Så då tog rättsväsendet över mannen så att säga. Om han begärdes häktad och blev häktad för grov misshandel och sitter nu på häktet också.
Har han kunnat ge någon förklaring till
jag vet inte om man har kunnat höra honom men han kommer nu att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Jag känner inte till om han har lämnat någon förklaring men man kanske kan utgå ifrån att eftersom han sökte hjälp inom psykiatrin så kan det varit det som låg bakom att hans psykiska mående låg bakom hans agerande också.
Vi brukar ju avsluta podden med dels veckans dom och även veckans molligan. Men den här veckan blir det inget av det faktiskt. Vi har inte hittat någonting som riktigt kvalar in där. Men däremot har vi ganska ovanligt åtal, Nicole.
Det är en man som heter Bengt som är 77 år och som jag har pratat med. Han åtalades för, det var det som gjorde att jag blev lite nyfiken, därför att han åtalades för fortkörning vid tre olika tillfällen inom 3 veckor. Varav jag tror 2 tillfällen var på samma fartkamera. Och det som jag tyckte var lite märkligt också, det var att han vid alla 3 tillfällena åkte fast för att ha kört i exakt 76 km i timmen på 70-väg. Så ja, jag blev lite nyfiken helt enkelt och ringde Bengt och han berättade då vad som hade hänt och vad som han trodde själv låg bakom de här 3 fortkörningarna.
Ja, vad var det?
Ja, han säger att han, dels så berättar han att han vet av tillfällena faktiskt bestämde sig för att testa. För han säger att han är 100% säker på att han har kört i prick 70. Och för det talar ju faktiskt det här just att han åker fast för att ha kört i 76 vid alla 3 tillfällena. Han har i alla fall hållit samma hastighet. Och vid ett tillfälle så, av de här tre tillfällena, säger han att han till och med åkte för att testa om det verkligen kunde stämma att han hade blivit fotad för att ha kört för fort. Och så då satte han sig och körde förbi kameran i prick 70. Och som han sa till mig, då blixtrade det till. Så då insåg han att någonstans här var det kanske fel på hans mätare, helt enkelt, på hastighetsmätaren. Så han åkte till verkstad och där kunde verkstadskillen konstatera att han hade en hastighetsmätare som visade lite ovanligt då, att han körde 9 kilometer för långsamt. Och det säger verkstadskillen, som jag också har pratat med, att det skulle tala då för att han körde faktiskt i prick 70, trodde han, när han egentligen körde i 79.
Mm, och så brukar man ju få lite rabatt. Han skulle ju ha kunnat åka fast, eller ha fastnat i massor med fartkameror.
Ja, jag tror till och med att han var ganska ny med den här bilen. Han fick strafföreläggande till att börja med, och då vägrade han att betala. Och det ledde till att han nu har åtalats för de här fortkörningarna. Vi kollade faktiskt också dagen efter. En kollega till mig ringde till en åklagare för att kolla, har han en möjlighet att liksom frias från det här? För han trodde ju faktiskt att han gjorde rätt. Men då, enligt åklagaren, så är varje bilist skyldig att hålla koll på att hastighetsmätaren visar rätt. Det låter ju jättehemskt, tycker jag, för det är inte
man utgår ju från att på ens hastighetsmätare,
ja,
visar rätt.
Ja, man gör ju faktiskt det. Nu är det tydligen ofta vanligare att man hastighetsmätaren visar att man kör
snabbare
än vad man tror. Så det här var ju lite ovanligt då. Så vi får se, domstolen kommer vi att få avgöra då om Bengt liksom har handlat i god tro, så att säga, eller om han var medveten om att den här hastighetsmätaren var felaktig. Så det ska bli ganska spännande att följa den.
Mm, det dröjer ganska länge.
Det
innan
kommer säkert att dröja ett tag. Det är ju inte ett prioriterat. Han är inte frihetsberövad eller så, utan det kommer säkert att dröja.
Det var allt för oss. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en vän om att vi finns. Det går bra att diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Åsa Asplid. Du har också lyssnat på NVTs krimreporter Nicole de Bouchan. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.